Vi fick ett mejl i våras. Rubriken, får man säga, tar ifrån tårna. Bättre än Strindberg, Romarrikets kejsarlänga och Mary Shelleys Frankenstein. Jonas Ekblom, som brevskrivaren heter, skriver: jag har lyssnat på er podcast sedan år 2014 när ni startade upp. Ni var underhållande då och levererar fortfarande toppklassigt content. Eloge till er! Som historielärare är det alltid tacksamt att kunna få lite extra krydda i sin egen kunskapsbas när man är ute med hunden, renoverar huset eller cyklar till jobbet. Och på den fronten gör ni ett föredömligt arbete som jag innerligt hoppas att ni inte planerar att sluta med i första taget. Paus, alltid fint med att få beröm. Man ledsnar aldrig på att strykas medhårs. Jonas fortsätter: nåväl, slut med kruseriet och över till det jag egentligen vill ha sagt. Det är nämligen så att varje gång ni har behandlat Nationernas förbund i olika sammanhang så har Robin varit snabb på bollen att replikera: Ålandsfrågan var det enda som NF lyckades med. Och ja, det är ju tekniskt sant. Daniel har å sin sida varit snabb med att slå fast att: Robin, du tar alltid och drar upp Ålandsfrågan när vi behandlar NF. Vilket också är sant. För det har han gjort vid minst 3 tillfällen som jag har lagt på minne. Men något annat som ni också uppmärksammat i flera av avsnitten är att ni misslyckats med att pricka in jubileumsavsnitt för särskilda händelser. Man behöver ju inte göra det, men som Daniel brukar betona med halvgnällig röst: det är ju alltid trevligt att befästa något i siffror och datum. Så över till siffror och datum. Den 9 juni i sommar firar Åland 100 år med pompa och ståt. För gemene man i övriga Skandinavien kanske detta inte är av överdrivet intresse, men för ålänningarna är det något extraordinärt. Ålands unika geografiska läge i mitten av Östersjön, med närheten till ett flertal huvudstäder och som stoppkloss för Finska viken, har under alla tider varit en geopolitisk bricka i stormakternas spel. Efterskalvet av första världskriget är en spännande period och det finns mycket att nysta i. Nå, vi missade 9 juni, men det är ju fortfarande jubileum, va? Och en liten våg av skam sköljde över mig när det listades hur slentrianmässigt jag för Åland på tal när NF diskuteras. Någonting som jag har gjort allt sedan min lärare på universitetet sa precis den linjen som jag sedan alltid har sagt. Jag är som en tränad papegoja. Någon säger NF, jag svarar Åland, sen får jag ett kex. Och jag hade egentligen inte alls koll på vad som skedde de där dramatiska åren kring och strax efter första världskrigets slutskede. Det kanske i själva verket är bättre än Strindberg, Roms kejsarlänga och Mary Shelleys Frankenstein. Vi får se. I detta avsnitt pratar vi om en ögrupp i Östersjön, om nationellt självbestämmande och storpolitik, om brickor i spel och om de spelare som flyttar brickorna. Historiepodden ger Ålandsfrågan.
Ja, välkomna, välkomna till Historiepodden. Jag heter Daniel och du heter Robin då, som sagt. Och den här killens mail, han hette då Jonas.
Ja.
Och du har haft korrespondens med honom, så att han även har godkänt att du läser upp hela hans mail i en inledning av podden.
Ja, det har jag inte frågat om jag får göra, men det...
Nej, det var ju det jag tänkte att du kanske inte hade.
Det är ett klämkäckt mejl.
Ja, nej, men han har ju dessutom gått ut i tidningen på Åland angående det här. För det fick jag ju då också veta av en annan lyssnare, att nu var vi minsann i tidningen angående det här med Ålandsfrågan på Åland. Och det här var innan jag ens hade börjat researcha ordentligt, så jag blev lite svettig och tänkte: vad är det nu om här då?
Nej, men det var jag som skickade en pressrelease till de åländska lokaltidningarna.
Jag hade pressavdelningen på Historiepodden gjort, ja, för det är tydligen du där.
Ja, så var det. Ja. Jag gjorde en intervju med mig själv och skrev lite frågor och svar också. Mm. Det var en riktigt härlig timme jag hade.
Ja, men det är ju härligt för dig. Jag hade inte en aning om det här. Men sen så har du ju den här lyssnaren som hade tipsat då och mejlat dig av sig igen och bifoga den här artikeln, och då var han ju själv med där, så jag antar att det är okej att läsa upp hans önskemail.
Jag tycker det.
Men var det inte så också att han nämnde någonting om att det inte var 100 år sedan i år?
Alltså det var 99 år sedan och att firandet pågår till och med juni nästa år.
Men visst kom NFs beslut 1921?
Ja, det gjorde det.
Just det.
Det kanske inte är det man firar. Vad vet jag? Det här börjar halvsvajigt för vår sida.
Men det kommer vi att styva upp vart efter här när vi seglar ut på Ålands hav här.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
...1809, Daniel, det är ju ett av de årtal som vi oftast återvänder till i denna podd. Du har ju börjat lista de här historiska vägskälen. Det är franska revolutionen och är det den ärorika revolutionen i England som du brukar lista också?
Ja, den är ju en sån här vattendelare och första världskriget. Vad jag menar med det här är att de här händelserna utgör någon form av, vad ska man säga... Ja, men de är nerhuggna i historien. Om man följer ett annat ämne som råkar passera de här tidsmarkörerna, då måste man ta upp den här händelsen, för annars blir det förvirrande. Det är svårt att prata om någon människas liv under 1780-talet och sen som går över till 1790-talet utan att ens nämna just det var en revolution här med som påverkar.
Ja, men så är det ju. Och jag tänker faktiskt att den katastrofala utgången av kriget mot Ryssland 1808-1809 är ett sånt historiskt vägskäl eller en historisk vattendelare. I alla fall när vi pratar om svensk historia. Finland, den östra rikshalvan, går förlorad. Och det land som varit Sverige i hundratals år dras in i ett sekellångt tillstånd av konstant identitetskris. Mm. Jag har tidigare jämfört det med att bli dumpad och den här inre processen som det kan leda till. En liknelse som jag fasthåller är oväntat bra. Väldigt mycket i Sverige, politik, kultur, självbild påverkas i grundläggande mening av det som händer 1809.
Bland annat så kommer ju Åland då att ryckas bort tillsammans med Finland ifrån det svenska riksbygget, kan man säga.
Mm.
Och man gjorde vad man kunde att försöka hålla kvar Åland åtminstone. Det var ju katastrofalt nog att Finland skulle försvinna. Men Åland ville man ha kvar. Det är som om du, när du har blivit dumpad och så tappar man den här tjejen då som man blir dumpad av, så har ni kanske haft en gemensam hund och så försöker du behålla den här hunden. Okej, du drar utan mig här på egna äventyr, men låt mig få kvar Karo här åtminstone.
Just
och så får du inte det.
Nej.
För att förhandlingarna går i stöpet. Ryssarnas utrikesminister sa ju bland annat att om Ryssland nöjde sig med Finland alena skulle det vara detsamma som att ta kofferten men inte nyckeln.
Just det. Citerad i journalisten Mats Karlsson Lenart. Svårt efternamn att gissa sig till. Men han har skrivit en bra artikel i Populär historia där den ryska utrikesministern Rumjantsev citeras. Såväl Ryssland som Sverige såg ögruppen i Östersjön som av ovärderligt strategiskt värde genom dess position.
Ja, det är väldigt mycket strategiskt värde i Åland. Man kan nästan tänka sig att svenskarna tyckte det här var lika obehagligt som amerikanerna gjorde när ryssarna började bygga kärnvapenmissiler på Kuba. Nu är fienden väldigt nära vår huvudstad eller territorie här.
Ja, det hade ju varit extremt obehagligt för Gustav den fjärde eller för Jean-Baptiste Bernadotte om spaningsflyg hade upptäckt ryska missilramper på Åland.
Mm. Det var ju Karl den XIII som tog över där efter att de avsatte Gustav den fjärde. Men det räcker med att Åland är i ryssarnas händer. De behöver inte ha kärnvapenmissiler på 1800-talet för att det ska vara obehagligt. Och det var så obehagligt att man byggde ju då den här fästningen Karlsborg på en udde vid Vätterns västra strand. För att man tänkte att om nu ryssarna skulle anfalla från Åland här, då har vi ju inte stora möjligheter att försvara vår kust. Och därför behövde man ha någon form av reservhuvudstad då lite längre inåt landet. Och då kommer Karlsborg att börja byggas där runt 1819. Och sen håller man på med det 10 år. Då tänkte man ju då att där ska ju kungen och regeringen och alla viktiga personer sitta och trycka bakom de där murarna. Om det skiter sig borta i Stockholm.
Just det, så alltså en ovärderlig strategisk position. Och på tal om position så kommer just Rysslands sådan att bli kraftigt försämrad efter inblandningen i Krimkriget på 1850-talet. För från och med fredsfördraget 1856 så beslutades att Åland förvisso fortsatt skulle vara ryskt, men att man skulle skriva det så kallade Ålands servitutet. Som helt enkelt dikterade att man inte fick militärt befästa ön.
Mm.
Skönt.
Ja, det tyckte nog väldigt många svenskar att det var. Och helt plötsligt så kanske en annan började undra, vad skulle vi med Karlsborgs fästning till nu då?
Ja.
Och i samband med det här Ålands servitutet också och att man skulle demilitarisera Åland, så det fördes ju ändå lite försiktiga resonemang om att man kanske eventuellt nu när ryssarna hade fått stryk i ett storkrig kunde få tillbaka Åland eventuellt. Så det fanns ju lite grann på tapeten där. Men så intressant tyckte inte Storbritannien och Frankrike att det var de som hade besegrat ryssarna att de skulle få förlora Åland på kuppen.
Sen kommer vi till nästa historiska vägskäl, vattendelare, en gaffel i vägen om man vill köra en riktigt underlig anglicism. Vi kommer till första världskriget och den ryska revolutionen. Vi känner såklart till de stora politiska dragen. Det blir storkrig och i princip hela Europa plus en del andra länder dras in. Förvisso hade Ryssland som medlem i militäralliansen Ententen fått undantag från Ålands servitutet och kunde därför åter befästa Åland, vilket potentiellt stängde en väg för tyskar att angripa.
Mm.
Om ni tänker er en karta där hur det såg ut mellan tyskar och ryssar. Men att hålla Bottenviken, det var det minsta problemet som den ryska tsaren hade. För samtidigt som tsarrysslands fundament började skaka och dess lökkupoler började falla i och med marsrevolutionen i februari 1917, så började under sensommaren samma år idén om att borde inte Åland återigen bli del av Sverige att slå rot på just Åland.
Tsaren abdikerade ju den 13 mars som sagt, och familjen Romanov som har haft ett envälde i mer än 300 år störtas ju helt enkelt. Avsnitt 147 för övrigt som handlar då om ryska revolutionsåret. Men angående Åland så fanns det ju som sagt ett par tusen ryska soldater där. Och när informationen nådde då Åland 4 dagar efter att tsaren hade abdikerat, då jublar de här ryska trupperna. Och Håkan Skogsjö skriver i Ett svunnet land: de ryska soldaterna i Mariehamns garnison tågade med hornmusik i spetsen fram och åter genom staden. Andreas flaggor, röda flaggor och den ryska flaggan, dock med röda våden svängd överst, vajade över männens huvuden. Musiken spelade marseljäsen enligt en skildring i tidningen Åland den 7 april 1917. Vid reglementets kommandören överste Davidovs bostad gjorde skaran halt när översten, som ska ha varit väl ansedd bland manskapet, kom ut på trappan med några officerare, möttes han av hurrarop. Sedan skriver tidningen Åland: framträdde män ur ledet, en efter annan, infanterister, marinsoldater, artillerister, och höll tal. Man hälsade den nyvunna friheten, man talade för fäderneslandet, för den nya regeringen, för riksdurman, för de allierade, för segern. Översten talade flera gånger till manskapet som varje gång svarade med fanfarer och hurrarop. Slutcitat. Så tog ryssarna på Åland emot nyheten att deras tsar hade hoppat ner från tronen. Och även ålänningarna ska ju då ha tagit emot den här nyheten att tsaren abdikerat med stort jubel och hurrarop. Det här innebär ju en möjlighet att trycka på reset,
just det,
att börja om. Man tar ett alfabetbräde och så rensar man där inför en ny omgång. Bara skakar om. Eller en ny lägenhet som man kan möblera om precis som man vill.
Just det.
Eller ett nytt varv på tombolan liksom. Man får en ny chans. En ny morgon, helt enkelt.
Så är det. Det är nya vindar som blåser över Östersjön, och det är Rysslands snabba förändringar som leder till att den här återföreningsrörelsen som nu kommer börja gry kickar igång. Den kommer dels komma från ett antal åländska studenter som pluggade i Stockholm och hade pejlat in läget. Det kändes som, tyckte de, att det inte alls var en omöjlig politisk hållning i Sverige. Svenskarna var nog trots allt öppna för att välkomna Åland in i famnen. Den kom också ifrån ett antal inflytelserika ålänningar. Vi kommer lära känna de här åländska farbröderna allt eftersom. Carl Björkman kan få stå som tidig representant för det hela. Björkman var inflyttad ålänning som hade innehaft olika tjänster på ögruppen innan han 1912 blev Mariehamns ordningsman. Och det verkar vara omstritt i vilken mån de här två olika falangerna, studenterna och vad ska man säga, maktskicket på Åland, influerades av varandra. Vem som var först eller om båda drog igång samtidigt oberoende av varandra. Men Björkman själv skriver dock i sina minnesanteckningar att han är, citat, böjd att förmoda att den snäva kretsen ur vilket rörelsen som ville se en återförening sprang uppstod som en följd av studenterna i Stockholm. Det här citatet kommer från en uppsats av historikern Tom Gullberg. Sen kan man fråga sig, spelar det så stor roll för berättelsen om det var ett gäng studenter eller om det var ett gäng åländska farbröder som först kläckte idén att vi borde ju för bövelen höra av oss till Gustav den femte?
Nej, det spelar ju inte nämnvärd stor roll, särskilt inte som de samarbetar också.
Exakt. Vad som däremot kan slås fast, vilket har gjorts av historikern Göran Rystad, är att den här rörelsen inte hade någon lång tradition, eller vad man ska kalla det, på Åland, utan den var ett direkt resultat av den politiska utvecklingen i Ryssland, men att dess genomslag var både hastig och dramatisk. Rystad skriver, citerade Gullberg: när den politiska utvecklingen plötsligt syntes erbjuda möjligheten att realisera denna aldrig uppgivna dröm, bröt längtan med oemotståndlig kraft fram och manifesterade sig i en så gott som total uppslutning bakom återföreningstanken. I varje liten stuga, i varje själ och hjärta, i varje ögonvrå så verkar det ha funnits stöd för tanken på återförening.
Mm. Vad heter det? Carl Björkman och även de här studenterna delvis hade ju kopplingar till den tyska underrättelsetjänsten och generalstaben.
Mm.
Verkar det som. Och det här får man ju då komma ihåg att särskilt i Björkmans perspektiv handlar om att han är ju livrädd för kommunisterna och inte så förtjust i ryssarna generellt heller för den delen. Då är det tyskarna som man kan samarbeta med.
Just det, rimlig poäng.
Det förekom ju ett möte på Folkhögskolan den 20 augusti som vi snart ska komma till. Men det verkar som att det har funnits tidigare möten och mindre sammankomster där man då har dryftat försiktigt de här planerna på eventuell återförening med Sverige. Och man hoppades då att man skulle kunna få svenska regeringen att visa någon form av intresse för den här frågan. Och då har man hittat brev i efterhand som inte nådde fram till så att säga det de skulle. Bland annat brev som skulle till Carl Björkman från de här studenterna i Stockholm. De åländska studenterna som befann sig i Stockholm alltså.
Mm.
Och då har man ju velat hävda från finskt håll framförallt då att det här skulle vara tecken på konspirationsplaner hos ålänningarna. Och att de har velat separera sig, som man tänker att det är då från Finland länge. Och i breven står bland annat så här då: en lösning som efter vårt förmenande vore den bästa är en förening med Sverige. Vi är ju svenskar och det vill vi förbliva och kunna det lättast genom att komma under Sverige. Bryggan mellan Finland och Sverige skulle då för alla tider förbliva svensk samt till största nytta för svenskarna i Finland. Så det fanns idéer tidigare. De kom inte upp som en blixt från klar himmel den 20 augusti, utan åtminstone i april samma år 1917 så hade någon börjat tänka i de här banorna.
Men vad intressant det hade varit om det hade slagit ned som en blixt just den 20 augusti när de åländska kommunerna blev kallade till ett möte på Ålands folkhögskola. För på dagordningen stod upprättandet av en brandkår och jag har skrivit att det var en dimridå. Men i själva verket kanske det bara var en snilleblixt. Alla satt där och tänkte, fan ska vi prata om brandkår för när återförening står på tapeten?
Jag tror inte att det var en snilleblixt det där som sagt. Men jag måste bara kommentera begreppet interkommunalt möte, vilket är en helt underbar term som används alldeles för sällan. Jag tycker att varje gång representanter från mer än en kommun träffas, då måste man ju framöver kalla det för att det är ett interkommunalt möte som pågår.
Det vore väl trevligt?
Aldrig hört det innan.
Nej. Nej, de har ett interkommunalt möte och det här mötet är viktigt eftersom det är här som ett formellt beslut om att kontakta svenska representanter fattas. Men det finns vissa problem. Dels att alla deltagare inte verkar ha varit införstådda med vad mötet i själva verket handlade om. De var ju där för att prata brandkår.
Mm.
Det går alltså ifrågasätta huruvida deltagarna var informerade om hur deras invånare i själva verket ställde sig till en återförening. Men den främsta grejen är att inte hela landskapet var representerat. Både skärgården och Lumparland, som är en liten kommun på fasta Åland, saknade representanter på mötet. Det här interkommunala mötet har alltså inte alla kommuner representerade. Men en stark majoritet får man säga. Och på mötet är det mycket god stämning. En delegation ska skickas till Stockholm för att, citat, bringa till den svenska regerings- och representationskännedom att på grund av särskilda orsaker den åländska befolkningen livligt åstundade sina öars återförening med Sveriges rike. Det är inte lite försiktigt som de vill se en återförening, utan de livligt önskar det.
Mm.
Och delegationen ska bege sig med meddelandet till Sveriges huvudstad. Egentligen finns bara ett problem. Och det är vädret. De tar sig aldrig iväg. Istället sitter de hela natten och huttrar kring en lägereld och väntar på att vindarna ska lägga sig. En både tragikomisk och passande bild för det lilla folkets kamp, poängterar Gullberg i sin text. Slutligen ger man upp och skickar de här åländska studenterna och några åländska jägare som redan befann sig i Sverige för att offentliggöra sin ställning för svenskarna. Men det här mötet, det är viktigt i historieskrivningen för att ålänningarna genom det här mötet kan visa ett beslut om att man vill ha en svensk tillhörighet innan Finland har hunnit utropa sig som självständig stat.
Ja, precis. Det är ju så att allt det här sker i före och före finska inbördeskriget, avsnitt 183 för övrigt. Ingenstans i Ålandsrörelsens argument överhuvudtaget i början här så används ju begreppet självbestämmande rätt under inledningen i alla fall. Sen kommer det ju göra senare. Och det här hänger ihop med att det är ju först i början av 1918 som den amerikanske presidenten Woodrow Wilson, som vi återkommer till här senare. Jag har diverse intressanta inlägg om honom. Det är då i början på 1918 som han lanserar sina 14 punkter där nationernas självbestämmande nämns och deras rätt till det. Och Ålandsrörelsen har ju alltså formerats före de här internationella parollerna som handlar om självbestämmande rätt, som segermakterna sen påstår sig eller tänker sig ha som mall för freden i Versailles efter första världskriget. Så ålänningarna är ju, de är väldigt mycket först och snabbast på bollen här hela tiden.
Ja, så är det. De är steget före. Den 6 december utropade Finland sin självständighet. Det är fortfarande året 1917. Och detta hade ålänningarna sett till att just ligga steget före, inte bara genom mötet i augusti utan också genom en artikel, det som Tom Gullberg kallar för Ålandsrörelsens programförklaring, som publicerats dagen innan i just tidningen Åland. Och sedan mötet i augusti så hade ännu en revolution, i alla fall en statskupp, ägt rum i Ryssland. Och Vladimir Lenin och dennes bolsjeviker var nu ryska makthavare. Såna sociala experiment passar inte den åländska folksjälen, står det i programförklaringen. Och det var därför viktigt att Åland fick bli svenskt åter igen. Nu ville de ju det redan innan det här sociala experimentet under bolsjevikerna tog över rodret i Ryssland. Men nu hade det blivit ännu tydligare att man ville hålla sig borta från ryskt inflytande.
Mm.
Under slutet av 1917 breddas också rörelsen till att egentligen involvera hela den politiska eliten på Åland. Julius Sundblom hette redaktören till tidningen Åland. Han var dessutom ledamot i den finska lantdagen, representerade Svenska Folkpartiet, har jag googlat fram. Och han får väl anses vara ögruppens politiska högdjur. Ålandskungen kallad. Kort passus. Har det helt försvunnit det här att inflytelserika personer blir kallad humhumkungen? I min släkt ingår till exempel Erik Eriksson, mer känd som Laukerkungen. En av de första och mest inflytelserika nybyggarna som flyttade till byn Lauker utanför Arvidsjaur. Vilka andra sådana kungar känner ni till? Kommentera på Facebook-sidan. Kungen. Ålandskungen.
Då måste vi ju nämna kung Sune som avled här nu nyligen, och hockeytränaren som tog HV71 första SM-guld 1995. Jag vet inte om det platsar här i ditt, för att det är inte kungen, utan han har ju det här som epitet och före sitt förnamn.
Ja, det är ju närbesläktat ändå.
Ja.
Så att en halv poäng.
Jaha.
Och en halv poäng till för att det är, passar bra in att hedra en persons leverne. Julius Sundblom, Ålandskungen, efter att inledningsvis som valrepresentant i den finska församlingen hållit låg profil, så kommer han nu uttryckligen att agera för en återförening. Den 20 december publicerar han i eget namn artikeln Finland fritt, Åland svenskt. Jag behöver inte säga vad som står i artikeln. Det räcker med att läsa rubriken för att förstå andemeningen.
Ja, precis. Så är vi ju ibland med rubriker och ibland inte. Men i det här fallet är det. Och nästa steg kommer nu bli att redovisa hur gärna ålänningarna i sin helhet egentligen då faktiskt vill ha den här återföreningen.
Mm.
Och sättet att visa det på kommer bli namninsamlingar. Kanske hade man då fått idén till någon form av större manifestation och namninsamling från den svenska pressen som menar att det krävs konkret bevis här på att Åland vill ha en återförening för att den svenska regeringen ska kunna förmå sig själv att agera.
Mm.
Och det här namninsamlandet börjar ju då den 29 december. Det är ett stort och effektivt, får man säga, ändå maskineri. På hastigt sätt lyckas man då få ut namnlistor till folk på öarna på massa olika sätt. Antingen genom att några personer som är pålitliga går omkring med de här listorna mellan byarna, eller så sammankallar man folk i bygden till en viss gård och så får de skriva sina namn där. Och det här är ju, det är särskilt imponerande med tanke på att det är som sagt vinter och kallt och det är fullt med vatten mellan de här öarna och sådär också. Så att det får ju betraktas som en succé då att man på en vecka skrapar ihop 7135 namn. Och det har ju angetts då att det skulle vara 96% av de röstberättigade, men det är en liten överdrift vad jag förstår.
Ja, i alla moderna återgivelser så får de det istället till att det skulle vara 57% av de röstberättigande, vilket ju är en mycket lägre siffra än 95-96%, men alltjämt en majoritet.
Ja, det är en majoritet och kanske hade ju siffran varit högre om man hade nått fram till fler och tagit lite längre tid på sig ändå.
Ja, men det är imponerande. Vi som är gymnasielärare i en modern svensk skola där man ganska ofta får hålla i olika typer av enkäter och undersökningar. Vi vet ju vilken total, alltså det kan vara ett sånt där Herkules stordåd att få 32 tonåringar att svara på en trivselenkät. Men här kunde man få ihop 7135 namn mitt i smällkalla vintern på några dagar.
Jag tror att de här trivselenkäterna bidrar till otrivseln ibland hos eleverna. En till! Va? Nej, jag orkar inte med det här. Går hemskt.
Och sannolikt fanns det större stöd och entusiasm för en återförening på Åland än vad det finns för att fylla i en trivselenkät på en vanlig svensk gymnasieskola.
Ja. De här namnlistorna överlämnas till Gustav den femte i februari 1918.
Ja, så är det. Den 29 december så hade man samlats återigen på folkhögskolan för att besluta om hur det brev som tillsammans med underskrifterna, vilka man skulle lämna till Gustav den femte då, hur det skulle lyda. Det är svårt att enas när man är så många, så delegationen kan väl skriva någonting bra. Ni får rätt att göra det. Och Johannes Eriksson, en av de andra centrala gestalterna i den här rörelsen, han var med både där på folkhögskolan och sen när delegationen överlämnar underskrifterna till Gustav den femte. Det är från honom som vi får veta att den åländska delegationen inför kungen högtidligt deklarerar: inom kort skola ett flertal undertryckta nationers öden erhålla sin framtida gestaltning och finna Ålands inbyggare därför stunden inne att öppet uttala sin oförytterliga vilja att det forna grevskapet Åland var där återförenat med Sverige. Och det är också Eriksson som menar att detta ska ha gjort den svenska kungen såväl rörd som överraskad.
Mm.
Kan du se det framför dig att Gustav den femte blev både rörd och överraskad över ålänningarnas högtidliga deklaration?
Ja, det kan jag. Jag ser det nu.
Ja. Först blir han lite så här paff, hoppar till lite grann, men sen kommer en försiktig tår från ena ögat.
Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I samband med överlämningen av de här namnlistorna så bad jag också de här delegaterna om svenskt ingripande på Åland eftersom situationen hade övergått i totalt kaos, meddelade man. Mm. Och i någon mån så stämmer ju det. Det var en kaotisk situation och det förekom strider mellan olika trupper. Men något blodbad orsakat av ryska soldater som de svenska tidningarna påbörjade ett infernaliskt gapande om med stora rubriker, det förekom inte. Det här skräckväldet på Åland som rubrikerna skrek visar sig vara en smula överdrivet.
Så är det ju. Men i och med att den här namninsamlingen lämnar ålänningarnas händer och tas av den svenska kungen, så lämnar ju frågan åländska folkhögskolelokaler. Nu är Åland viktig politik såväl i det gamla Sverige som i det nya Finland.
Och ryssarna, de hade ju gripit vissa personer som de betraktade som spioner. Man kan ju konstatera att det inte råder någon brist på militärer på den här tidigare demilitariserade A-gruppen.
Nej.
Först och främst har vi då omkring 2000 ryska soldater kvar på Åland, som sagt. Och sen har vi då det finska inbördeskriget har ju dragit igång mellan vita och röda. Och de har nu börjat skicka iväg trupper, eller som, trupper som självmant har tagit sig till Åland. 10 februari så kommer den så kallade nystadskåren på 600 man från den vita armén. Och de hade då skurits av från den övriga vita armén. Och planen hos dem var att via Åland och Sverige tar sig tillbaka till Österbotten i norra Finland för att de skulle kunna verka i inbördeskriget där igen. Men den 17 februari kom också 200 finska rödgardister, och efter någon vecka så kom ytterligare 1500 rödgardister, och däremellan hade också svenskarna då som sagt gjort entré för att återställa ordningen. Och ja, man kan kasta in att ett par veckor senare kommer tyskarna att dyka upp här också, som om det var brist på parter i den här soppan.
Ja, verkligen. Det är intressant det här du snackade om tidigare, att när man kommer till franska revolutionen och ärorika revolutionen och så, att man måste behandla hur det påverkar de människor som svischar förbi. Men den regeringen som sitter i Sverige, regeringen Edén, bestående av liberaler och socialdemokrater, det är ju oftare att man fokuserar på införandet av allmän och lika rösträtt än att man fokuserar på deras övriga business när vi kommer till just regeringen Edén.
Ja, verkligen.
Men här blir det alltså en annan fråga som ligger på skrivbordet, nämligen Åland.
Mm.
Och sjöförsvarsminister, det var ett eget departement på den tiden innan allt slogs ihop i försvarsdepartementet. Det var Erik Palmstierna, röde baronen kallad eftersom han var friherre och socialdemokrat. Och det var han som beordrade 3 fartyg att bege sig till Åland i en hjälpexpedition. Karlsson Lennart skriver i sin artikel att den gamla sjöofficeren uppskattade lite action, citat, det är glädje att vara med då det handlas, som man kan läsa i Palmstiernas dagbok. Och Erik Palmstierna kommer spela en viktig roll i den här historien framgent som en slags chefsideolog för återföreningsrörelsen. Och han agerar ofta antingen öppet eller i bakgrunden. Och Palmstierna har så skickat den här svenska räddningsstyrkan till Åland. Logiken säger väl då att när man kommer till Åland och märker att ryssarna inte höll ålänningarna under något tyranniskt välde, att de här rubrikerna om blodbad och så som svenska pressen hade piskat igång, det var ju fake news som människor tycker om att säga nu för tiden, då borde man väl bara ha vänt på kajutan och seglat tillbaka. Men se, det gjorde man inte. Istället så förstärker man den svenska insatsen med två pansarbåtar och ett kustartilleriförband. Vad som håller på att ske, vilket Göran Rystad har poängterat, är att expeditionen kommer att gå från en hjälpexpedition till en politisk expedition avsedd att möjliggöra ett enande med Sverige.
Ja, det hade man nog tänkt sig att underlätta för. Det är ju då 700 svenska soldater som går i land på Eckerö och sen då marscherar iväg mot Mariehamn under rysk beskjutning, ska tilläggas.
Mm.
Det är ju ändå rafflande eftersom, ja, jag vet inte, jag har i alla fall inte hört talas om det innan. Så det är ju spännande. De tar sig då fram i alla fall, trots den där ryska beskjutningen, och den 27 februari så hissar man den svenska flaggan på torget i Mariehamn. Och svenskarnas roll blir ju egentligen att medla här mellan de olika parterna i finska inbördeskriget så att de inte ska hålla på och förvandla Åland till en stridszon också.
Mm.
Om man lyckas då få fram en vapenvila och att de här parterna ska lämna Åland. Och det här, den finska regeringen riktar ju senare kritik mot svenskarna för att de hade kört bort den här nystadskåren.
Mm.
Och i början av mars 1918 så kommer ju då de här tyska slagskeppen också och lägger sig bredvid de svenska för att röra runt lite extra i det här getingboet. Det var den vita sidan i finska inbördeskriget som hade bett tyskarna att komma och hjälpa till att rensa Åland från ryska soldater, kan man ju tillägga.
Mm.
Och de tar ju över den rollen istället för svenskarna, och som senare kommer att lämna A-gruppen.
Just det. Kurt Lind skriver i boken Det åländska samhället att den svenska insatsen, deras närvaro och att de får de stridande parterna att lämna ön troligen uppskattades av ålänningarna och kan ses som precis vad de bad om när de lämnade över namnunderskrifterna där. Men som du säger, från finskt håll var man inte alls imponerad över att svenskarna hade fått de vita soldaterna att lämna Åland. Erik Palmstierna, sjöförsvarsministern, skriver i sin dagbok att finnarna är obesvärliga. Men vårt svar blir skarpt. I detta avseende hävdar vi en rättsståndpunkt, och då plägar man ej tveka i Sverige.
Den finska regeringen kommer ju i mars då och sända en utsedd landshövding till Mariehamn också.
När man bildar länet Åland.
Ja, just det. Det gör de. Hjalmar von Bonsdorf heter den här landshövdingen. Och han var inte skolad i diplomatisk finess.
Nej, man kan tänka sig så här. Om man tittar på situationen på Åland. Landshövdingen, hur borde han närma sig det här fallet? Är det tough love eller ett lockande och pock? Är det brösttoner eller inställsamma viskningar som behövs? Von Bonsdorf tillhörde den gamla skolan.
Ja, han försöker till exempel att bestämma över chefredaktören Julius Sundblom vad som ska stå i hans tidning. Och Sundblom var ju då som sagt för en återförening med Sverige. Han hade helt andra planer på vad som skulle stå i hans tidning än vad Bonsdorf hade tänkt sig. Så där skadades ju ganska snabbt. Och på torget så förklarar den här von Bonsdorf för ålänningarna att de kunde minsann glömma alla drömmar på återförening med Sverige. Han säger, kommen ihåg att historiens dom drabbar förrädare och stackare. Handlen därför lojalt mot vårt gemensamma fäderns land och se tiden an. Men ålänningarna, de höll inte riktigt med von Bonsdorf om vad som egentligen var deras gemensamma fäderns land, kan man säga. Kurt Lind skriver i Det åländska samhället: von Bonsdorfs utmanande och opsykologiska sätt upplevdes av ålänningarna som en krigsförklaring. I juni samma år ersattes von Bonsdorf, men det var för sent. En antifinsk inställning var grundmurad.
Mm.
Regeringsbeslutet att sända delvis finskspråkig militär till Åland var ju inte ägnat att förbättra relationerna. Språksvårigheterna ledde till onödiga missförstånd som ytterligare cementerade den åländska inställningen.
Samtidigt som allt det här sker så pågår försök att på diplomatisk väg få till en sammanslagning. Och här finner vi återigen Erik Palmstierna som tycks ha utökat sin portfölj till att innehålla sjöförsvars- och Ålandsfrågor. Och jag förstår att de här delvis hänger samman, men lite intressant är det ändå. För Palmstierna coachar ålänningarna. Han uppmanar dem till exempel att i mars 1918 bilda ett eget landsting, vilket så också sker i juni samma år. Det nationella självbestämmandet, det här kommer vi prata mycket om från och med nu egentligen, det är argumentet som Palmstierna hela tiden trycker på. Och det är på den vägen som enhetsrörelsen kommer att köra. Palmstierna uppmanade senare Sundblom att vädja till de allierade vid Parisfreden om att genomföra en folkomröstning på Åland. Och han skriver att jag fick lov att korrigera deras dokument i vissa delar. Så han är väldigt mycket... det jag inte kallar honom en mörk eminens, för det är ju lite så här illavarslande och ondsint på ett sätt som det vill jag inte ha sagt, men man märker ju här att Palmstierna har väldigt mycket mer att göra.
Nej, du vill inte säga att han är en mörk eminens, men visst var det du sa.
Ja, jo, men jag sa ju att jag inte ville säga det.
Det är ett annat sätt att säga det på bara.
Det passar ju in rent kronologiskt här att poängtera att tidigt 1918 så kommer den konkurrerande rörelsen, Ålandskommittén för självstyre, att bildas. Deras idé var väl kanske egentligen situationen som idag råder, nämligen att Åland formellt skulle ligga under Finland men har ett visst självstyre. Och det var inte någon vanlig lösning i det tidiga 1900-talets Europa. Så när idén första gången introducerades så blev den inte speciellt inflytelserik. Men för sakens skull ska vi ändå ha med oss hur länge den har varit med i Ålandsfrågan. Att från tidigt 1918 så finns det också en konkurrerande idé om vad som borde ske på Åland.
Den härstammar ju från Finland då. Det är där man sätter den i sjön.
Ja, exakt. Den härstammar väl framförallt från Finlands svenskar.
Ja, just det. Med delvis bakgrund på Åland också. ...1919 hade krigsdammet över hela Europa lagt sig och det var dags att samlas i Versailles.
Fylla igen skyttegravarna, kasta mössan upp mot himlen, sträcka ut sig i gräset. Vad skönt!
Ja, just det. För att rita upp planerna för framtiden tänkte jag säga, men allt det andra lät ju mycket skönare. Och slippa tänka på framtiden, men det behövde man göra också. Och då kommer Ålandsfrågan att föras upp på den här internationella scenen. Och tanken om nationernas självbestämmande rätt, det skulle ju vara vägledande för politikerna i Versailles, var tanken. Så det är inte så konstigt att ålänningarna hade gott hopp om att deras vilja skulle få gehör i en sån här miljö.
Nej.
Den åländska delegationen bestod ju bland annat av den här chefredaktören då, Julius Sundblom, alltså Ålandskungen. Och den här delegationen sa ju då till den amerikanska delegationen att deras sak, den skiljer sig inte på något sätt, tyckte de, från den danska befolkningen i Nordslesvig. Mm. Och den frågan skulle man ju avhandla i Versailles, så att varför inte Åland också då?
Varför inte Åland också? Alltså, det är ju en helt uppenbar poäng, men jag tänker ändå göra den därför att det kanske är lätt att glömma bort det. Det ryska imperiet är borta. Det tyska imperiet är borta. Det osmanska riket är borta. Det österrikiska imperiet är borta. Det är väldigt, väldigt många frågor, stater, folkgrupper, oklara gränser som man ska sätta sig ner och ta beslut om. Det är miljontals människor i gamla, nya eller egna stater som, jag vet inte, som lite grann svävar mellan.
Och hur skulle det gå med allt det här om alla bara, vad var det du sa, la sig ner i gräset och vad skulle de göra, sa du?
De skulle sträcka ut, lägga sig i gräset, sträcka på sig, kanske suga på ett grässtrå, plocka en valmo som växte i Flandern och bara känna att livet och freden och kärleken, vilka otroliga saker de är.
Ja, Absolut, men någon ordning på torpet måste vi ha också. Och det är därför man ska då reda ut vilket land som är... Vilket land egentligen? Alltså hur ska alla gränser gå här? Mm. Någon måste ju tänka på den biten, men jag kan inte bara ligga och suga på grästrån i gräset hela tiden. Och angående Ålandsfrågan då, så var det ju en amerikansk expertkommission som tidigt hade föreslagit att den åländska ögruppen måste tilldela Sverige eftersom Åland var, citat, purely Swedish in race and language. Så det var ju, ja, det är bra, då har vi kanske lite amerikaner på våran sida här, tänkte man. Och dessutom då i juni 1919 så hade det gjorts en ny namninsamling på Åland. Och den här gången hade 9735 personer skrivit på. Och det var bara 461 som hade tillfrågats men inte känt att de ville skriva under. Och den franska konseljpresidenten Clemenceau, han hade ju under fredskonferensen i Versailles också mumlat där bakom sina stora mustascher att de svenska intressena angående Åland ska tillgodoses.
Mm.
På franska hade han mumlat det här av, förstås, förmodar jag.
Ja, men det var på franska han mumlade det. Det kan vi ju analysera vad det lider, hur mycket Clemenceau och gänget brann för ålänningarnas rätt till nationellt självbestämmande.
Ja, det var nog inte så himla mycket brinnande glöd inför det. Men både i Sverige och på Åland så betraktar man ju förstås ett uttalande från en sån här tungviktare, i alla avseenden en tungviktare, stort och viktigt. Jaja. Det var ju nästan avgörande, tänkte man. Nu är det i princip klart då. Samtidigt som man i Finland blev rasande på det här uttalandet. Och i slutändan så kommer det bli så att man inte tar upp den här frågan egentligen alls i Versailles. Det här kommer vi ju, du kommer ju prata mer om det här alldeles snart, har en känsla av. Mm. Men man bollar över det här till det nybildade Nationernas förbund istället och tänker det där kan väl den här andra organisationen lösa. Vi håller på och drar streck genom Östeuropa här och ägnar oss åt det nu istället. Och samtidigt då, de här åländska delegaterna som alltså inte riktigt fick det gehör som de hade tänkt sig, när de kommer hem då så blir de ju grundligt förhörda av den finska regeringens representanter och beläggs med reseförbud och allt möjligt. De blev hotade till och med häktning för förrädisk verksamhet, Sundblom och hans kompisar alltså.
Mm.
Och nu genomförs inte den här häktningen eftersom självaste Mannerheim, finska riksföreståndaren, satte stopp för de häktningsplanerna. Det kanske hade rivit upp ännu mer dålig stämning bara om Sundblom, Ålandskungen, helt plötsligt skulle häktas också. Men man hotade med det i alla fall från finskt håll och så.
Om vi dröjer oss kvar kring Parisfreden och de idéerna som svävade i luften där. För Tom Gullberg ger i sin uppsats en intressant bakgrund till nationalitetsprincipen som den formulerades av den amerikanske presidenten Woodrow Wilson inför USA:s inträde i första världskriget. Från andra sidan Atlanten stod man och tittade på den europeiska röran. Och vilken röra det var. En gordisk knut av ormar och paddor som biter såväl sig själva som alla andra. Som viskar med kluven tunga och äter flugor. Vad finns det ens för Alexanderhugg som kan skapa någon slags reda i en situation som denna? Nationernas självbestämmande rätt. Redan i januari 1917, alltså flera månader innan USA officiellt går med i kriget, det gör de väl i april 1917, så talar Wilson om, citat, vikten av en fred utan vinnare baserad på rätten om nationernas självbestämmande. Och alla som har gått skolan och suttit på någon lektion och lyssnat på en historielärare som pratar om Wilsons 14 punkter känner ju igen det här. En vidareutveckling av de fyra principer som Wilson i början av 1918 lanserade i ett tal till kongressen. Det handlade om 1. Att skapa en varaktig fred. 2. Att folk och provinser inte, citat, skola bytas från den ena suveräniteten till den andra som om de endast vore lösöre eller bönder i ett schackspel. 3. Att varje territoriell uppgörelse måste göras i vederbörande befolkningsintresse. Och 4. att alla tydligt bestämda nationella strävanden skola tillfredsställas så långt som möjligt utan att skapa nya eller göra pågående konflikter permanenta. Och sådana formuleringar låter ju som ljuv musik i en massa europeiska folkgruppers öron, däribland ålänningarnas. Johannes Eriksson igen skrev 1923 att ingen annan utväg stod öppen, citat, än att göra hängivelse till de allierade makterna som då segrar i det stora världskriget och anhålla att genom deras förmedling få Ålandsfrågan löst efter det åländska folkets enhälligt manifesterade vilja. Men som Gullberg skriver, i Mariehamn hade man inte någon kännedom om innehållet i de samtal som fördes längs axeln Washington, London, Paris. I december 1918 var det en allmän uppfattning att Wilsons principer hade antagits av samtliga parter som utgångspunkt för fredsförhandlingarna. Men så var det inte kanske.
Nej.
Det skulle visas att gamla stolta europeiska stater hade invändningar mot de här idéerna.
Ja, de hade väl det, ja. En hel del. Vi kan börja med punkt 5 här som exempel. Punkt 5 i de 14 punkterna alltså.
Ja.
Där det står: vid koloniala krav skall det inföddas intresse betyda lika mycket som kolonialmakternas. Nu är vi så att det skulle dröja 40 år och ett världskrig till innan de här koloniernas befolkning fick några intressen hörda. Och då var det för att de själva kastade av sig över makten ju. Så att det där blir ju ett bekymmer. En brittisk diplomat som var inspirerad av Wilsons punkter och principer föreslog ju då i Versailles att, ja men grekerna, de är ju rätt många på Cypern, de borde minsann få självbestämmande också. Och då fick han veta av äldre, mer, vad ska man säga, förståndiga kanske är fel ord, men gamla erfarna brittiska diplomater med fötterna i jorden att det här är totalt otänkbart, begriper du väl. Då kan ju självbestämmande rätt lika gärna ges till Indien och Egypten och Malta. Det här skulle ju bli slutet för det brittiska imperiet, eller för det franska för den delen. Det är ju ganska tydligt i historien att Wilsons punkter efterföljs ju bara när de inte står i konflikt egentligen med de allierade västeuropeiska makternas intressen. Det upprättas ju många nya stater i Europa, helt klart. Väldigt många, Polen, baltländerna och flera stycken i Östeuropa. Och Finland är ju för all del också en ny stat. Men de här punkterna, de kommer ju ändras så att de passar framförallt Frankrike och Storbritannien. Tidigare nämnde Clemenceau med mustascherna, den franska konseljpresidenten, han såg ju till att tyskarna fick skulden för kriget och påtvingade dem det här enorma skadeståndskravet som de skulle hålla på och pynta på fram till 1981. Och dessutom en rad andra väldigt ofördelaktiga villkor för tyskarna som de tvingades acceptera. Och de hade ju egentligen då, baserat på Wilsons punkter, accepterat det här fredstillståndet. Så de blev ju riktigt blåsta.
Ja, men verkligen. Och där kan man ju, om vi ska hålla oss kvar vid Clemenceau och britterna och deras kanske mer realpolitiska förhållningssätt här. Den åländska delegationen hade frågat sig, vad är det för skillnad på Åland och Nordschleswig? Ja, skillnaden är ju att Nordschleswig, det drabbar tyskarna.
Just ja.
Medan Åland drabbar finländarna. Det är ju ett problem. Och man kan ju tolka alla sådana här utspel som politiska utspel på det sättet. Som när Clemenceau till exempel säger att Åland kanske borde tillfalla Sverige. Ja, det är i själva verket ett sätt att försöka pressa Finland att stötta Frankrike i en eventuell militär rörelse mot Ryssland. Eller kan det vara?
Det kanske kan vara. Woodrow Wilson, han ville ju egentligen inte ändra på en enda punkt som han hade stolpat upp. Men hans position har ju då alltså undergrävts av de andra makterna under hela det här året, 1918. Och själv så var han ju konstant sjuklig och orkar helt enkelt inte slåss för sina punkter och den här saken. Och nu ska vi inte fastna för mycket i Wilsons person och sjukdomsbild egentligen.
Men
det här är ju, ja, men det är otroligt alltså egentligen. Det är väldigt fängslande. Hur hur personer fungerar i historien. Det är det här som är kul, framförallt med historia. Allt det här andra är också högst relevant att ha med sig, alla strukturer och stora beslut och så. Men när det kokar ner till hur personerna är. Den här karen, han har ju problem med allt från magen till spänningshuvudvärk. Han har mentala besvär som är orsakade av en massa proppar i hjärnan som han får bland annat under det här året, som leder till personlighetsförändringar och sådär. Han har ju stora svårigheter med minnet 1918. Han är ofta trött och konstant grälsjuk, det var han ju innan mig i och för sig. Han väger dessutom att anställa någon sekreterare som ska ha koll på alla papper, för det har han fått för sig att han ska göra själv.
Mm.
Vilket då innebär att han inte har någon koll alls på några papper egentligen. Och under perioden i Paris så utvecklade han ju också en paranoia där han tänkte sig att Clemenceau hade spioner bland hans tjänstefolk och sådär. Så de var han ju väldigt misstänksam mot hela tiden. Och han ägnade orimligt mycket tid åt småsaker egentligen. Som att personligen hålla på och dra möbler fram och tillbaka i det hus som han och hans fru hyrde. För han skulle möblera om. Samtidigt då som världens ledare sitter och beslutar om framtiden, så håller han på och flyttar fåtöljer i ena hörnet till det andra. Och sen har vi hans läkare som är totalt inkompetent och så inför de här hälsobesvären som Wilson hade. Den här läkaren var en gynekolog egentligen som hade varit på middag hemma i Vita huset, och så hade han då hjälpt en av Wilsons systrar som hade ramlat, och då tyckte ju Wilson att han var ju en väldigt charmant herre den här, så han såg ju till att anställa honom som någon slags livmedikus. Och den här karen visste ju inte alls vad han höll på med Wilsons olika åkommor. Och sista halvåret vid makten 1920, då var ju Wilson alltså helt isolerad eftersom han hade fått en massiv blödning i hjärnan. Och det vill man ju inte skylta med till allmänheten och sådär. Så egentligen var ju den här läkaren, någon bekänt och Wilsons fru som var med enda som hade kontakt med honom och som tog hand om all korrespondens. Så det var ju inte så mycket som blev gjort där då. Men vid det här laget så hade man ju redan bollat iväg till exempel Ålandsfrågan. Men jag tänker bara så att man får en bild över han som egentligen man ser som den store presidenten som kommer med de här idéerna. Vad han var för person egentligen. Han var inte rustad att genomdriva det här i kamp mot sådana som han var uppsatt mot i Europa. Det finns mycket mer intressant att säga om honom, men det får vi ta någon annan gång. Däremot tänker jag ta ett citat från Christer Nilssons bok Sjuka statsmän, som är också en bok som vi ska återkomma till för övrigt.
Yeah.
Som avslutning på det här då skriver han så här: vid förhandlingsbordet skulle han göra en slät figur vid sidan av tränade statsmän. Trots att han var professor i historia var han märkligt okunnig om det europeiska förflutna. Han rörde sig i en overklig värld av idéer, fraser och högstämda uttalanden. De 14 punkterna till fredsprogram som han arbetat fram vid skrivbordet i USA möttes nu nere i verklighetens värld mot hugg och invändningar. Han snävdes in i kompromisser och eftergifter som undergrävde alla hans 14 punkter. För det var inga duvungar han mötte vid förhandlingsbordet. Nej, det var ju inte det. Clemenceau visste ju vad han gjorde. En mycket vass politiker ju. Och allt det här spelar ju då roll för Åland på det sättet att man hade hoppats att det som hade sagts officiellt från segermakterna skulle gälla även på deras fall. Vilket det tydligen alltså inte gjorde.
Nej. Och det är ju sant det här att Wilsons hälsotillstånd och den allmänna situationen påverkar ålänningarnas och många andras situation. Det kan ju också ibland lite grann ta fokus från att Wilson såväl ibland de europeiska ledarna som hemma bland sina egna folkvalda hade ganska dåligt stöd. Alltså, även om han hade varit frisk och även om han hade varit mer inläst på europeisk historia, även om han hade varit en mer slipad politiker, vilka möjligheter hade han att egentligen driva igenom den här politiken? Det kan man ju diskutera. Hälsotillståndet gör det ju omöjligt, men jag vet inte, sett vilken amerikansk president som helst i sina glansdagar, så är det hur som helst inte ett lätt uppdrag att flytta de här europeiska farbröderna.
Nej, det är ju för sig sant.
Erik Palmstierna, den svenska Ålandsministern, beklagade sig i alla fall. Han skriver, vilken figur gör inte Wilson? Hög ideell deklamation. Men realiteterna, skriver han och låter det där frågetecknet efter realiteterna eka. Några andra detaljer från Ålandsfrågan i Paris. Som du sa, Julius Sundblom dök ju upp där i december 1918. På tal om sjukdom så vill jag ändå föra till protokollet att han hade lämnat in ett sjukintyg till den finska lantdagen. Kände sig lite krasslig. Och nu är det inte som idag i de sociala mediernas tidevarv att ett falskt sjukintyg aldrig mer än ett Instagram-inlägg från att röjas. Men när man dyker upp som ledare för en, ja, i Finlands ögon, separatistisk rörelse vid de stora fredsförhandlingarna i Paris, så kommer det likväl bli tydligt att man fuskar.
Mm.
Sveriges regering väntade tills mars 1919 innan man själv började verka för att frågan skulle upp på dagordningen. Det hade varit i svenskarnas intressen att vädjanden från ålänningarna själva skulle ha varit nog för att få upp det på dagordningen. Men samtidigt så fick man inte låta chansen liksom rinna ur händerna. Så redan den 24 mars så hade Sveriges ambassadör, minister med tidens språkbruk i Paris, meddelat om att svenskarna ville ha upp den här frågan på dagordningen. Och den 22 april 1919 kommer ett mer officiellt meddelande från den svenska delegationen vid Parisfrederna. Och den gången är det delegationens ledare, statsminister Hjalmar Branting, som skickar in ett memorandum. Och Gullberg poängterar att även om svenskarna nu syns mer, så är det fortsatt folkrättsargument som lyfts fram. Där finns ingenting om det strategiska värdet av ögruppen, trots att vilken idiot som helst förstår att det är ett viktigt argument för den svenska regeringen. Och det svenska memot understryker också att en lösning i enlighet med ålänningarnas vilja är, citat, en absolut nödvändighet för hjärtlig relation mellan den finska och den svenska staten. Ett påstående som nog sedan dess har bevisats felaktigt, får man säga.
Ja, det får man ju säga.
Men precis som du var inne på för flera minuter sedan, jag har inte skyndat på den här berättelsen direkt, men det rinner ut i sanden. Stormakterna vill inte ha upp Ålandsfrågan på dagordningen, och varken ålänningarna eller svenskarna har några maktmedel för att tvinga upp den. Det är NF som kommer få den bollen. Jag tycker Tom Gullberg sammanfattar det ganska bra. Hans uppsats handlar inte bara om Åland, utan handlar också om Vorarlberg, som är en annan så här gränsregion mellan Tyskland och Schweiz, tror jag. I alla fall, han skriver så här: det är uppenbart att ålänningarna och Vorarlbergarna offrades på maktpolitikens altare. Ålänningarna och Vorarlbergarna var två av flera folkgrupper som inte i tid uppfattade skillnaden mellan idealism och maktpolitik. Om man inte befann sig i fredskonferensens händelsecentrum var det omöjligt att ha någon kännedom om det successivt försvagande som självbestämmande rätten fick under våren 1919.
I juli 1920 så tillsätter Nationernas förbund en juristkommission som ska utreda den här Ålandsfrågan. Och bland annat så kommer man fram till att Ålandsfrågan i alla fall inte är en intern finsk angelägenhet, utan det här ska vi bläddra in och ut på, vända in och ut på och fram och tillbaka och sådär. Det kan inte finnarna få göra själva. Och vad man kommer fram till mer är att man ska skicka 3 neutrala rapportörer till Åland för att utreda den här saken. Utredningen kommer alltså fram till att man ska ha en ny utredning, kort och gott. Och den utredningens slutrapport kommer då i april 1921, där man slår fast att Sverige och Åland, de hade minsann separerats före 1809. Och som argument för det menar man då att Åland redan på 1300-talet låg i Åbo stift, minsann. Och från 1600-talet så var ju det här en administrativ del av Åbo län. Och visst, rent administrativt så fungerar det ju så här. Men som den svenska historikern på den här tiden, Harald Järne, tidigare hade påpekat mot liknande argument, så var det så att begreppet Finland under historien snarare hade samma innebörd som Norrland eller Svealand hade. Det betyder inte att det var ett annat land. Man hade kunnat lägga Ålands förvaltning lika gärna på andra sidan Östersjön.
Ja.
Så att, ja, det där var konstigt argumenterat ifrån den här kommissionen, skulle man kunna tänka sig. Åtminstone tyckte gärna det.
De svenska historikerna tyckte det, men alltså de finska historikerna tyckte att det var väldigt viktigt att förvaltningen hade legat i Åbo.
Ja, de tyckte att det var vattentät argumentation. Vidare så hävdade man ju då från kommissionens håll att finlandssvenskarnas position var ju hotad om Åland tillföll Sverige. Och det här eftersom, citat, finnarna är ju hämndlystna och deras hämnd skulle främst drabba deras olycksaliga landsmän. Ja, oavsett om det här är sant eller inte så är det ju, det är ju ett märkligt argument. Det är som om man på en skolgård då skulle säga till killen som har blivit slagen att han ska sluta och gå omkring på skolgården, för att det lockar ju uppenbarligen andra till att slå på en. Det är som att man ska ge Åland till Finland, för annars kommer finlandssvenskarna få ett helvete i Finland.
Ja, det är nog precis så.
Ja, det är det de säger. Men jag vet inte om jag tycker att det är rimligt utifrån den argumentationen att man ska ha ett så.
Nej, men de är väldigt noga, Nationernas förbund. De frågar ju också massa olika ålänningar, framförallt åländska ledare. Vilka handlar ni med? Har ni köper era kolonialvaror från Finland, men ni säljer mycket på den svenska marknaden?
Mm.
Och så håller de på sådär. Ska man säga att typ samtidigt som Nationernas förbund håller på med den här utredningen så fattar ju den finska regeringen beslut om en självstyrelselag på Åland. Alltså autonomi i utbyte mot att man accepterar rådande gränser. Vilket det landstinget som ålänningarna hade bildat i Finlands ögon ett illegalt landsting vägrar att acceptera. De packar istället sina väskor och åker till Stockholm igen för att träffa Gustav V igen och trycka på för att vi vill verkligen se en återförening igen. Ingenting har förändrats. Och här tycker jag att situationen, att den är närmast katalansk. Vi ger dem autonomi, tänker den finska regeringen. Och vad får vi för tack? Någonstans måste man ändå dra gränsen. Så den finska statsministern åker till Åland och läser lusen av ålänningarna. I ett möte som slutar med att Julius Sundblom informerade de finska representanterna om att man varken bett om eller hade för avsikt att acceptera någon sån här självstyrelselag som nu hade klubbats i Finland. Sen reste sig samtliga ålänningar upp och lämnade salen, vilket fick dem att arresteras för högförräderi. Det är ju Julius Sundbloms näst roligaste motståndshandling. Det enda som är roligare är senare när den finska regeringen förbjuder den gamla åländska flaggan eftersom den påminner för mycket om den svenska. Då går han helt enkelt ut framför kåken och sågar av sin flaggstång.
Det är ju roligt. Jaha, då får vi inte ha den här. Nej, då ska jag visa er vad jag tänker göra åt det här. Och så tar han sågen, knallar ut med resoluta steg och börjar såga ner den där flaggstången mitt på torget i Mariehamn.
Ja.
Det är ju hyperkul. Ett annat argument som de här utredarna hade haft var ju att Finland hade ju gjort Europas stater en stor tjänst genom att slå tillbaka det kommunistiska hotet i och med finska inbördeskriget. Och då antar jag att de menar att de borde få Åland som något slags tack, helt enkelt.
Det här är väl också ett konstigt argument?
Ja, men det är ju det jag menar. Jag säger inte att det är helt galet att det blev så här, men utifrån de här argumenten så tycker jag nog att det är konstigt att Åland hamnar i Finlands, så att säga, sfär.
Ja, nej, jag sveps inte heller med av de här argumenten som du presenterar för mig. Allt det här som du nu har presenterat leder till att man den 24 juni 1921, en dyster midsommar som Gullberg skriver, förordade att självstyrelselagen skulle gälla, men den skulle förstärkas med några garantier om det svenska språkets ställning, om jordägande på öarna, så man inte fick någon sån här nordirländsk situation, samt att ön fortsatt inte fick militärt befästas. Och det var ett beslut som inte mottogs väl. Det mottogs inte väl i Sverige. Palmstjärna ska ha fått ett vidunderligt raseriutbrott. Och det mottogs absolut inte väl på Åland. Man kan nämna en bankdirektör där som var en veteran från Ålandsrörelsen som det beskrivs begick självmord som en direkt följd på NF:s beslut. Men samtidigt som Karlsson skriver i populärhistoria så accepteras det här beslutet. Det utvecklas varken någon väpnad befrielsekamp eller någon ny separatiströrelse på ön. Ålänningarna fann sig i sitt öde, skriver han. Mats Dreyer, en åländsk arkeolog och författare, skrev 1988 att, citat, Nationernas förbund hade visserligen grundats för att övervaka att nationernas självbestämmande rätt tillämpades, men det enda domslut förbundsrådet fattade var en kränkning av denna rätt. Och det stämmer ju såklart. Kort passus igen, men Dreyer verkar intressant. Jag hade aldrig hört talas om honom tidigare. Men utöver en lång karriär i den åländska bildningens namn så verkar han ha intagit ganska fasta ståndpunkter. Och det här är Wikipedia-kunskap, så jag vet inte hur han styrker någon av de här kunskaperna. Utan det står bara att det här är vad Dreyer tyckte. Bland annat att Birka låg på Åland samt att Ålandsöarna hade varit danska. Det låter spännande.
Ja, jag fattar inte.
Nej, jag fattar inte heller, men som sagt, jag bara läste en jättekort Wikipedia-artikel. Men det känns ju, alltså jag kan ha helt fel här, men han känns ju lite som en åländsk Olof Rudbeck.
Ja, verkligen. Vadå? Att Birka låg egentligen på Åland?
Ja, alltså som sagt, jag har läst en mening på Wikipedia och där står inte vad som egentligen avses, men det står att Birka var åländskt.
Ja.
Han har ju rätt att ålänningarna ville nästan enhälligt en sak, återförenas med Sverige. Beslutet blev ett annat.
Mm.
Men man rättade in sig i ledet och de mest slagkraftiga anhängarna till att man skulle enas med Sverige blev istället ett stabilt ledarskap i tumultartade tider. Julius Sundblom blev Ålands första talman, Carl Björkman blev dess regeringschef och så vidare.
Ja, precis. Man får väl säga att det här är ett avsnitt som vi har gjort tillsammans med lyssnarna. I alla fall två, tre, ett gäng. Bland annat då den här killen som du läste upp mejlet för, Jonas Ekblom eller vad han hette.
Ja.
Han har ju gett oss en del av de här källorna. Men sen har ju du också haft en korrespondens med en Lasse på Åland som har varit intressant att följa hur ni har mejlat fram och tillbaka om det här. Så att han skulle också ha ett tack vid sidan av den här Jonas.
Ja, så är det. Alltså alla åländska lyssnare eller Ålands entusiaster som efter att ha läst om oss i lokaltidningen har hört av sig. Tack så mycket. Tom Gullberg som jag har pratat mycket om nu, men jag tyckte det var en intressant text. Han flikar in att man kanske ska ha med sig att den starka position som ålänningarna har idag, i alla fall delvis är tack vare den kampen som man förde. Och att de vann eftergifter som man annars inte skulle ha fått. För annars går det ju, jag menar, man säger saker som att de offrades på realpolitikens altare och att beslutet gick rakt emot deras vilja och så. Jag menar, även om det senare i historien har på nytt kommit fram försök att få till en återförening, så får man ju ändå säga att överlag har det blivit ganska bra för alla tre inblandade parter.
Ja, det hoppas jag att det har. Det känns som det.
Och är det någon som tycker annorlunda får ni väl höra av er och förklara varför ni tycker annorlunda. Men då kan man ju ha med sig att en anledning till att det blev som det blev kanske var att Finland mot bakgrund av situationen var tvingade till det. Någon som jag läste skrev att Finland blev ett föregångsland med kniven på strupen. Sen vill jag låta det vara osagt om det är bättre än Strindberg, Frankenstein och den romerska kejsarlängan. Men ganska intressant är det.
Det är det verkligen. Och vi tackar alla er som har lyssnat. Och vi hörs igen om en vecka.
Det gör
nya
vi.
Tag.
Hej!
Hej, hej.
Hold up. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.